Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
You good to go?
I'm good to go.
Great. Andrew Spiering, welcome to 4 Meters Podcast.
Thank you so very much.
We talk about cultural events, things that popped up in the media for the last week, and we're going to discuss some of the hottest topics.
topics of the week, as we jokefully used to say.
Harry and Meghan, what can you say, man?
Well, I don't know, man.
Wow, what an impact, man!
Yeah, Meghan.
They went on Oprah, man.
Yeah, they were Oprah.
Jesus,
motherfucking Christ!
What an impact, man! Yeah,
yes,
that's crazy, man.
Yeah, that's super crazy, and it made me have to change my opinion on the royal family in Britain, because I thought they were good people, and now I know they are bad people, that they are racist scum. Men på riktigt,
tycker du det?
Nej, det är klart man, det är fan en del av den pikanta lilla gulligheten att de är såna gamla, goa, riktiga såna Tintin-rasister alltså.
Ja. Men jag har inte följt den här debatten, jag har inte sett intervjun, jag har bara läst om det. Och det som framkom var ju att det var någon som hade uttryckt någon slags bekymmer inför det där ofödda barnets liksom eventuella hudfärg. Men i övrigt så har det liksom inte riktigt framkommit någonting som jag tycker verkar vara som konkret kritik. Det är mer så här, jag har en känsla, jag blir inte sedd liksom. Jag blir inte bekräftad.
Men det kan ha varit Megans egen inneboende så här, oro för att barnet skulle ha fel hudfärg som, man liksom, som hon har projicerat på kungafamiljen.
Ja.
Att de, själv, så här, de kommer säkert exakt. Bli sura om barnet har bruna ögon.
Ja, precis.
Det är att Megan själv.
Ja. Men det är också så där, alltså man ska inte så här bagatellisera så här rasism och sånt, men grejen, när jag såg Meghan Markle första gången i Suits, så liksom hade jag liksom ingen tanke på att hon hade någonting, något svart liksom i sig överhuvudtaget. Alltså hon är ju så lite så här traditionellt svart, tror jag. Alltså hon har ju en förälder som är med svart och en som är vit, om man ska använda såna svartvita termer. Men jag tänkte att hon kanske kunde vara, alltså det, nu vet jag inte, från Bulgarien, men du vet så här Puerto Rico, någonstans ifrån.
Eller från Trelleborg.
Ja, från Trelleborg. Nej, men hon kunde ju liksom vara hon kanske var från Portugal, förstår du vad jag menar? Alltså det var på den nivån. Jag hade liksom ingen, för om det är någon med en svart förälder som inte alls ser svart ut, så är det ju Meghan Markle.
Okej.
Okay. Alltså hon är så, eller jag vet inte om du har tänkt på det, alltså om man, Barack Obama till exempel, man får en känsla av att han kanske har någon förälder som har afrikansk påbrå.
Men inte med Meghan Markle.
Nej, alltså jag tänkte i alla fall inte tanken innan jag då läste att hon hade en svart citattecken förälder. Och det spelar kanske mindre roll, men jag vet inte, det känns på något sätt som lite som att göra en höna av en fjäder. Alltså det spelar ingen roll liksom exakt vilken hudton man har. Alltså det är ju, man kan ju kunna strukturell rasism ändå, såklart, det fattar jag också. Men det är någonting som jag tycker är liksom, hela historien är jävligt konstig bara.
Men jag tror att man ska inte haka upp sig på hur människor ser ut, vad du tolkar deras... hur du tolkar deras ursprung genom okulärt besiktning. Det handlar ju om, alltså om hon har en förälder som är svart, så sitter ju det djupare i henne än vad som syns på utsidan, även om hon har rakt hår och liksom så att jag menar, det är...
Du menar alltså blackness is a state of mind.
Ja, men det,
men det innebär ju att alla de här då som har låtsats vara svarta, de har rätt också då, eller?
Vilka menar du då?
Det finns ju svarta...
Markolio.
Nej, men det finns någon, ja, precis. Nej, men det finns ju något känt exempel på någon kvinna i USA som gav sken av att hon var svart. Men så hade hon inget svart påbrå, och då blev det liksom en stor skandal.
Okej.
Det finns en svensk influencer också som heter någonting med Hallberg, tror jag. Okay. Hon har också fått kritik för att hon har som så här, på något sätt låtit påskina att hon är svart. Alltså genom kulturella koder som hur hon liksom har gjort sitt hår. Och, alltså mm. smycken, kläder, musik, vad det nu kan vara. Och det har hon också fått kritik för.
Det fanns ju en litteraturkritiker på typ så New York Times eller någon av de stora östkusttidningarna på 50-talet som var svart. Men som hela tiden gick under vit flagg, så att säga. Alltså att han hade aldrig kunnat vara så pass bli anställd om man hade vetat att han hade en svart förälder. Och han var väldigt ljus och sådär. Men han lät påskina att han var vit och för att kunna fortsätta sitt arbete. Jag tror att han det kom inte fram förrän efter hans död att han hade en förälder av afrikanskt ursprung. Mm. Eller en farförälder, morförälder. Men om det hade kommit fram då hade han åkt ut med öronen före. Så lite svart måste det vara i Amerika för att räknas som svart.
Ja.
Och det, jag kan tänka mig att det är en sån grej som Meghan är orolig för med brittiska kungahuset. Vilket jag inte tycker att man... Alltså vi vet ju inte vad som har sagt, men man kan inte klandra en människa för att vara rädd för rasism i det brittiska kungahuset, tycker jag. Hur mycket man än vill försvara dem.
Nej, jag har absolut inget till övers för brittiska kungahuset, men det bara känns som att... alltså det är liksom, det, för mig känns det bara fortfarande lite oklart var kritiken består. Alltså förutom det där exemplet som det låter superflagrant, det låter ju så här otroligt konstigt.
Vilket exempel? Det här som är en
brittisk, ja, att det var någon som hade uttryckt oro för liksom barnets liksom hudfärg. Ja. Mm. Och sen framgår det inte riktigt vem det är. Liksom. Är det drottningen eller bara någon liksom någon töntig anställd liksom på lägre nivå? Det tycker jag också har en viss betydelse.
Man vet ju så extremt lite om brittiska kungahuset. Ja. Alltså man tror att man vet allt efter att ha sett The Crown, men man vet egentligen ingenting.
Nej.
Om dem. Men, varför skulle det inte kunna vara någon av prins Charles bröder som har liksom lite oförsiktigt och skämtsamt bakom lyckta dörrar vräkt ur sig någonting halvrasistiskt sådär, mellan skål och vägg.
Precis, säkert.
Som sen har förts vidare. Alltså, jag tror att det finns en viss oförsiktighet när det gäller hur man uttrycker sig inne på Buckingham Palace. Det är jag nästan övertygad om.
Det kan jag verkligen tänka mig. Jag tror att kanske att man tänker att året fortfarande är liksom 1972 eller 56. Ja.
Alltså året är fortfarande 1526 eftersom de fortfarande har liksom en sån av, de har ju fortfarande en sån religiös relation till sin monarki.
Ja, Shakespeare är liksom knappt
född. Shakespeare är fortfarande en jävligt modern avantgardistisk liksom pjäsförfattare.
Ja, jag tänker med Shakespeare 1526 så hade de inte börjat skriva pjäser än ens.
Alltså, han var sent 1500-talet. Jag blandar alltid ihop. Ja,
du blandar alltid ihop honom med Cervantes. Tycker
bra.
Så här, blandar alltid ihop Shakespeare och Gustav Vasa. Fan,
det är den svåraste.
De flyter ihop liksom. Jag blandar alltid ihop Nils Dacke med Copernicus.
Men vänta nu. Hur har vi det med... Alltså, jag tycker just årtalen mellan... skiftet 1400-1500-tal och skiftet 1500-1600-tal är skitsvåra. För till exempel Copernicus, det är väl ändå en 1400-talskille?
Nej, det tror jag inte.
Är det en 1500-talare?
Men jag skulle säga, jag tror att Galileo och Bruno är innan Copernicus. Alltså Copernicus kanske liksom, Copernicus kanske snarare är 1600-tal.
Men vänta nu, nej det tror inte jag. Nej. Jag tror att det är Galilei, Copernicus, Brahe, Kepler. Det är den,
Kepler jag tänkte på.
Successionsordningen. Okay, och jag tror att Tycho Brahe dog 1603 eller 1604.
Men jag tror att 1616 Kepler. Tror jag att Shakespeare dog.
Okej, okay, så han var samtida med Tycho Brahe.
Ja, just det. Men det, nu googlar vi ju inte här, så att nu får alla lyssna på ha liksom,
vad
liksom,
skönt att vi kom bort ifrån den här infekterade debatten om rasism i brittiska kungahuset.
Men det var jag som hällde liksom, slängde på en pinne på brasan här, kände jag.
Ja, du var ju så jävla igång.
genom att dissa så här Meghan Markles så här bevekelsegrunder. Jag vill bara så här, jag vill bara liksom höja ett varningsfinger att även om det brittiska kungahuset är gravt rasistiskt, så kan det finnas en viss bitchighet inbäddad i Meghan Markles.
Vad heter han, den där nyhetsankaret på Good Morning Britain som stormade ut?
Ja, just det. Han som liksom typ han som liknar en straight Stephen Fry.
Ja, exakt. Vad fan är han heter? Han som stormade ut från Good Morning Britain förra veckan efter just att de diskuterade med Meghan. Han anförde samma argument som du anför.
Men han verkar ju helt skogstokig.
Ja. Men han var ju tydligen, han blev dumpad av Meghan.
Vad sa han, blev dumpad av Meghan?
Ja. Det fanns någon gammal story om att de hade tagit en dejt. Sen så dagen därpå så hade hon träffat Harry, eller hon var ihop med, är ihop med. Dagen därpå hade hon träffat Harry och då hade hon aldrig hört av sig igen.
Nej, men vad konstigt. Vilket men det är konstigt att hon överhuvudtaget att hon överhuvudtaget skulle ta en dejt med honom. En gammal gubbe ju.
Nej, men det kanske bara var en drink i all vänlighet. Allting behöver inte leda till relation.
Nej.
Men det kanske han trodde.
Då kanske hans reaktion var lite överilad då.
Ja, för att man har börjat liksom anföra att han egentligen var arg för att han blev dumpad. Det var därför han var så himla aggressiv mot henne under den här morgonsändningen. Så det resulterade att han stormade ut. Sen kom tillbaka, men ändå fick sparken.
Mm.
Ja. Jag vet inte om du kommer så mycket längre med Meghan och Harry.
Men vi kan konstatera att det finns mycket vi inte vet.
Det finns så mycket vi inte vet, men jag vill bara så här ändå säga att prins Charles gudfar är Lord Mountbatten, eller var Lord Mountbatten, den sista vice kungen av Indien.
det ger fan perspektiv alltså.
Det andas inte liksom förståelse för andra kulturer. Det andas inte rasism.
Lord Mountbatten. I'm the viceroy of a billion Indians. Can you pass me a gin tonic and two servants, please? My royal testicles needs to be polished.
I need a royal ejaculation.
I need two brahmins two priests to polish my royal testicles. And then send in my godson, please, Prince Charles, the soon to be Prince Charles, King Charles, maybe the future.
Prince Charles är liksom så här uppfostrad av för detta nazister. Det är sen Lord Mountbatten, det är hans pappa Philip, som också kom från en erkänd nazistisk familj, och även den gamla kungen, alltså han som abdikerade för att han gifte sig med en amerikanska som bodde i Paris.
Ja, just det.
Som jag glömt bort, Edward, va?
Var det han som stammade? Han var med i den här filmen, eller?
Nej, det var Elisabeths pappa som stammade.
Ja, just det.
Ja, men hans storebror som abdikerade av kärlek, han var ju riktig sån supernazist.
Dysfunktionell familj. Och hälften stammade, hälften hejlade.
Japp. Så att, jag tycker ändå Meghan har ett litet case. Jag vill bara säga det.
Jag tycker Meghan är dessutom hon är sån gullig skådis i Suits, tycker jag. Man känner med henne. Hon står vid sin pojkväns sida trots att han åker i fängelse för bedrägeri.
Men nu ska vi låta det bli slutordet för det här första segmentet, som gör att vi säger hjärtligt välkomna till 4 meter.
Ja.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Och nu rakt in i Patreon-land, Anders.
Nu rätt in i Patreon-land. Och vi har en ny Patreon den här veckan. Vi har en ny
kul.
Patreon.
Vad roligt.
Och jag säger hans namn och du berättar vem han är.
Mm.
Det är Erik Ronelöv.
Erik Ronelöv?
Ja.
Okej.
Ronelöv.
Uh-huh. Ja. Vad kul. Han är ju han är ljudtekniker.
Jaha.
Erik Ronelöv, han bor i Kalmar och är ljudtekniker.
Ja. Ah. Just det.
Han har alltså, haft jobb tidigare på P4 på Kalmar. Mm. Men det var sån personalpolitik, alltså lite så här LAS, så där först in, så här, vad heter det, sist in först ut och så där. Så att nu har han frilansat ljudtekniker i Kalmar faktiskt.
Alltså är det filmljud eller är det liksom poddljud eller vad är det
för? Nej, men han då så här, han tar liksom så här de ljudjobb som finns.
Ja,
det kan vara liksom att han alltså typ att han rattar tredje scenen på Öland Roots något år till exempel.
Ja, det är alltså, den typen av.
Ja, alltså det kan, han gör ju allt. Alltså det tänkte jag att liksom att om några av de stora bolagen kommer och så här med någon så här, någon så här stora EMA Telstar och sån här som de rullar in en totallösning med scenbyggare och så. Men sen så även på Öland Roots så finns det ju en tredje scen, den lilla scenen liksom, som är någon gammal dansbana. Den ska ju också ha ljud. Och då får han liksom, då rings han in och rattar det ljudet.
Undrar ifall Öland Roots har gjort att populationen av frilansande ljudtekniker ökat i Kalmarregionen. Att, för det finns påhugg minst en gång om året.
Ja, men det gör det ju verkligen. Det verkligen. Så att han liksom gör han ljudtekniker på lite festivaler och sen har han ju en liten studio där. Ja, men det är så här, folk kan spela in någon så här lite radioreklam lite, av lite enklare snitt. Han gör ju det mesta. Och så, ja, men det kan vara någon så här, så kanske något studieförbund vill göra någon liten podd eller så här vodd-serie där de ska liksom, nu ska vi prata om så här, hur muslimer integreras i Kalmar till exempel.
Ja.
Så ABF liksom har fått lite feeling. Så sitter de forskare från Linnéuniversitetet där och pratar med den lokala imamen till exempel, och då myggar han på dem. Ja. Och rattar det ljudet och så myggar han av och sen
tuffar. Vad tror du, jobbar en vanlig handmickar eller kondensatormickar eller myggor då?
Ja, men alltså när det är sådana här samtal sådär, som spelas in, då är det mygga såklart. Men han älskar de här vad heter det, Shure, de här sjuorna, de som AMK Studios har, vad heter de? De heter kanske SM7-or.
Ja, jag vet inte vad de heter.
Som är liksom radiomickarnas så här blå band kan man säga.
Just det.
Någon slags dynamisk mick tror jag. Men med ett jävligt härlig ljudbild. Men han har lite olika mickar. Han är ju lite så här ljudbög, för att använda ett lite nedsättande ord. Men du förstår vad jag menar. Alltså det är inte så att han är en homosexuell kille som sysslar med ljud, utan han är besatt av ljud på samma sätt som en bög är besatt varför? Av att ha sex med en annan man.
Men vad kommer det här med att man sätter bög bakom någon som är intresserad av ljud så mycket? För det är egentligen nästan
det finns ju det finns ju prylbög finns ju också.
Ja, ja.
Och så finns det då ljudbög kanske, men sen så när jag var liten så var det någon som en grann eller en kompis farsa som sa att om någon sa att han var putsbög, att det var en som stod och polerade bilen och motorcykeln, att han var putsbög.
Alltså jag trodde det var någon som var besatt av sin liksom skånska lada, att han höll på att slänga upp puts hela tiden.
Ja, precis. Ja, det hade ju varit något så här
putsabög.
Putsabög, alltså som så här, som var intresserad av liksom puts och rappning och vass och tak och så här, hur man kärade korsvirke och sådär.
Men korsvirkesbög?
Ja.
Att man är väldigt intresserad av korsvirke.
Ja.
Egentligen finns det väl egentligen bara en typ av bög, och det är väl annan killbög.
Ja, att det är den ursprungliga typen av... Ja. I sin ursprungliga form är ju bög då ett sätt att säga att en man som har sex med andra män kan man säga.
Ja, exakt.
Eller hur?
Ja. Men då blir det nästan en taftation.
Men vad skulle du säga om ordet? Alltså, jag tolkar ju ordet bög som ganska så oproblematiskt. Att det är inte liksom lika nedsättande som N-ordet eller så. Utan att det är ett ord som har på något sätt varit nedsättande. Men nu kan man faktiskt säga liksom att ja, men jag har en bögkompis och att med Jonas är bög till exempel. Hur känner du kring det ordet?
Jag känner likadant, men jag blir, man blir medveten om att det finns en negativ klang eller humoristiskt nedsättande klang när man använder det, till exempel uttrycket putsbög eller ljudbög eller korsvirketsbög. För det implicerar ju någon form av osund fixering vid ljud eller pryl.
Ja, precis, som att en bög skulle vara liksom osund fixerad vid, liksom, vid sex eller vid... Med en annan man då. Ja.
Exakt. Och det så är det ju inte, att de flesta bögar har väl en sexualdrift som ligger liksom någonstans i linje med heterosexuella personers sexualdrift.
Det där vet jag ingenting om.
Gör inte det? Nej.
Ska jag skoja. Du har säkert rätt, men så är det såklart. Men det är klart, man I den här podden, precis som andra så här skojeripoddar, så försöker man väl hitta lite sätt att vara lite rolig.
Ja, precis. Och som vi har pratat om tidigare, så försöker man ju göra det också på ett sätt så man balanserar det rykte man har byggt upp för sidan av podden, så att inte det smutsas. Och där är vi farligt nära att åka på en riktig, liksom, ett bakslag nu här. Både du och jag.
Ja.
Genom att liksom, vi är här ute i de här tassemarkerna och tänjer på gränser.
Men vet du vad som räddar oss, Anders?
Det är vår humanistiska inställning.
Ja, men att vi problematiserar det. Att vi lyfter på locket. Vi är inte bara så att vi håller på och svänger oss med olika vidriga ord. Utan att vi också då så här, kan ta ett steg tillbaka och fråga oss. Vad var det vi gjorde nyss? Var ett utvärdering och självkritik inom samma produkt?
Ja, det är ju jävligt fint. Alltså.
Ja, det är stort.
Det är fantastiskt.
Det är stort. Men det största av allt, vet du vad det är? Det är vår nya Patreon.
Erik Ronelöv.
Ja, vi tackar Erik och önskar lycka till med framtida ljudbilder, eller hur?
Japp, ja, Erik.
Ja. Och lyssna gärna på Eriks podd också.
Precis, vad heter den då?
Ljudpodden heter den.
Ja, såklart.
Ja. Där man grottar ner sig i ljud och diskuterar vilken är den bästa micken för tal, vilken är den bästa sångmicken och rumsklang och dämpning, allting sånt liksom. Men även liksom redigering av ljud och så, såklart. Mm.
Men har de också så här veckans ljud, så här, trafikflygplan på 10 000 meters höjd, inspelat i Trollskogen.
Ja, precis.
Är det också veckans ljud?
Ja, så här, veckans ljud, lövsånga. Det är liksom, det sjuka är att det är ofta så att veckans ljud, lövsångar, han kan ljud, men han, det där med liksom fantasi kring att hitta på nya ljud, det är inte hans grej.
Alltså, det är top of mind varje gång. Vad är top of mind när det är lövsångar? Ja.
Lövsångar. Jag känner så här, har vi haft lövsångar? Ja, jag tror vi hade förra veckan. Ja, men du, det är hans kompis Robert då. Men vi kör lövsångar. Det är nog ingen som märker det. Det är ju ändå inte så att det kanske inte, ljudpodden kanske inte har, den kanske inte har 100 000 lyssningar per månad.
Så att ljudpodden?
Nej, det
får stå för dig.
Ja, precis.
Vet vi inte om
jag tror liksom, har man inte jättemycket lyssnare, då liksom är det inte så många som hör av sig och liksom påpekar fel heller.
Nej.
Det kan ju vara så att folk skriver in till oss och skriver liksom påpekade, men det beror på att vi har en viss lyssning då. Men, kära
Erik, jag lyssnade som vanligt på din podd med behållning, vill jag säga. Tack förresten för reportaget från Långe Jan. Ljudbilden där uppe är fantastisk, det har jag förstått nu. Men en liten kritik smyger sig in. För tredje veckan i rad så var veckans ljud lövsångaren. Tror inte du att vi som lyssnar på ljudpodden vill ha något annat ljud? Jag kommer några exempel på några förslag. Hushållsassistent som knådar en rågdeg. Ganska spännande ljud med många kvaliteter. Ett gräl på andra sidan dörrväggen i ett radhus. Eller varför inte ett trafikflygplan som flyger över Trollskogen på 10 000 meters höjd. Se där, Erik. Försök tänk lite utanför boxen. Tack för en bra podd.
Och tack för en bra Patreon, kan vi säga.
Verkligen.
Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Är du vabbar du nu eller?
Ja, vabbing. Vabbing is in the air. Det är ju sådana tider nu va? Det är väl för det första inte vabbrari, men det är vars. och det är hårda bandage på förskolan. Det är covid och sträng diet nu. Eller?
Men vet du vad det är den lilla? Har du topsat den lilla?
Nej, han är ju snorig bara.
Ja,
det är klart det kan vara covid. Men jag tror att bara att han är lite snorig liksom. Han är inte, han har inte varit feber eller hostig, utan han är lite snor bara. Lite trött.
Men hemma hos oss har coviden spridit sig som en löpeld. Den grasserar här hemma, kan jag säga.
Okej, okay. Så att det börjar med dig.
Ja,
ja. Och sen resten för mig.
Nu har min fru fått det.
Mm. Men det är ju både bra och dåligt.
Ja, det är ju bra så tillvida att vi kommer att få antikroppar någonstans fram i mitten på april. Men det är ju för jävla värdelöst nu. För att det är, hela hemmet bryts ju ner av sjukdom liksom. Jag är ju på fötterna igen. Jag är ju att betrakta som frisk och kan göra så här ärenden ut. Mm. Jag är liksom helt symptomfri. Men det är ändå liksom ett sjukdomsläger. Det är, i början av en sjukdomsperiod så är det ganska mysigt så här, man bäddar ner sig och man ser till att ha mycket C-vitamin och så. Men nu börjar det liksom smyga sig någon slags trötthet i materialet in. Ska säga.
Men är barnen också sjuka eller?
Nej, barnen är ju friska men fruktansvärt irriterade.
Okay.
De är ju våldsamt för att de får inte göra något. Mårten till exempel som går på gymmet en gång om dagen får inte gå till gymmet då, så länge vi är sjuka. Nej. Och så länge han inte kan uppvisa att han har antikroppar. Mm. Han är ju så jävla irriterad.
Men har du berättat för din son om begreppet utegym?
Ja, men han tycker det är ett jävla kukröv. Skitsubstitut.
Han tycker det är så här utegymmet för så här töntar med töntiga farsor med friluftskläder.
Mm.
Så är det utegym, det är för så här småbarnsföräldrar, hundägare och andra töntar.
Ja, men det är folk som stannar till under en promenad och lyfter lite tryckimpregnerad stock liksom.
Men jag kan berätta att utegymmet nere vid Eriksdalsbadet.
Ja.
Det är ändå rätt tufft alltså. Ja. Alltså de som tränar där, det är seriösa människor alltså.
Mm.
Så se till om han går ner till det utrymmet så ska han få liksom smaka stock.
Ja, men det ska
om du fattar vad jag menar.
Det ska jag hälsa honom.
Stockbög.
Ja, men det blir vi är så många och så storvuxna och så mycket känslor i den här familjen, så det blir ju liksom, det blir ju en jävla tryck på hemmet. Ja, de vill börja riva väggar liksom. Barnen börjar så här, riva ner väggar för att det är så jävla trångt överallt, tycker de.
Och du bara, nej, det är inte den är bärande. Nej. Riv den här istället, Mårten.
Pappa, vad hyr man en pneumatisk borr? Varför ska det? Riva vägg.
Ja, precis. Kommer med någon slags sån här du vet, sån här stor gräv eller sån här kran med sån här rivningskula.
Så det är Kalle Anka riv.
Ja, men sådana rivningskulor ser man inte så ofta i verkligheten. Man har sett 100 gånger i olika serietidningar och tecknat film.
Ja, det var min dröm att få köra en sån när jag var liten.
Ja.
Det måste vara alla barns dröm. Alla som har sett det.
Nu kommer man ju tänka på, vad heter den här låten, Wrecking Ball. Det är ju en sån.
Ja, så, och där finns det för...
Wrecking Ball.
Ja.
Jävla explicit video alltså.
Det finns en jävla diskrepans mellan idén av att riva ett hus och verklighetens att riva ett hus. Mm. Särskilt nu när det är allting som miljövänligt.
Ja, men idag är det för liksom att... ett murat hus, så tar man väl liksom tar hand om varenda tegelsten och skickar till någon så här Gysinge byggnadsvård eller något. Och så kommer någon så här som någon som ska mura en, ska göra ett orangeri på sin ekologiska bondgård utanför Eskilstuna och så här, titta på lite fint handslaget tegel.
Mm. Köper numrerade tegelstenar.
Tegelbögar kallas de.
Ja, men jag passerade varje dag typ, på väg till jobbet, för det var inte 10 år sedan, en industrifastighet nedanför Skanstullsbron som skulle rivas.
Ja.
Och det var ju som de så här pietetsfullt plockade isär den där. Man såg knappt vad som hade hänt. Men jag hade, det hade man velat att de kom med liksom en gubbe dynamit och en rejäl wrecking ball och bara tjohej, liksom mörsade ner skiten. Du vet, man har sett så här när de spränger punkthus i Glasgow, hur de liksom bara, hur de bara faller ner. Nej. Det ska plocka. Det är ju drömmen om rivning. Det är en wrecking ball där liksom Joakim von Anka sitter i någon sån gammal larvfotad liksom, lyftkram med en sån superrivningskula som bara tjohej! Nej.
Men idag är det mer så att det kommer så här intendenter från Riksantikvarieämbetet med vita handskar och putsar bort liksom så här, bruket mellan två stenar som liksom lite så här varsamt lyfter bort varje tegelsten. Lägger den, skriver liksom ett litet nummer på den och lägger den in liksom därför avsett låda.
Ja. Det enda verktyg de använder är tops.
Topsar fram en tegelsten.
Och en sån här liten kaffevisp som de liksom vispar bort putsen med.
Ja, det där med wrecking ball är helt ute.
4 meter.
Men du, spännande grej som hände mig. Ska vi lyssna på lite grann hur det lät förra veckan i den här podden?
Ja, det kan vi göra.
Men ibland så här, det kan ju vara så att, ja, men alltså att Stig Malm har ett barnbarn som lyssnar på den här podden och liksom tänker att, ja, men de kommer ju inte liksom så här, de kommer ju inte så här skämma ut min farfar liksom, men så gör vi det. Alltså det är ibland så undrar man ju lite grann vad man håller på med.
Du, jag fick ett meddelande på Instagram.
Är det sant?
Ja. Hej Fritte, jag kan bekräfta att åtminstone ett av Stig Malms barnbarn lyssnar på podden, nämligen jag, utropstecken. Jag säger Oscar.
Nej.
Jo.
Var det allt? Fick du veta om Oscar hade tagit illa upp?
Jag skrev så här, wow, stort. Hoppas du inte misstyckte och beklagar sorgen såklart, skrev jag vänligen, Fritte. Då skriver Oscar så här, tack så mycket. Nej, verkligen inte. Jag har lyssnat på AMK 4 meter i 4 år, så det var snarare en ära att ni pratade om honom.
Ja, för vi sa väl ingenting elakt egentligen. Förutom att jag tyckte att han hade lite något av en festprisaura.
Ja, men det är en hyllning. Men det här var ändå lite en oväntad vändning.
Alltså det är faktiskt helt otroligt. Ja. Jag är rörd. Ja. Men också så, är det han Oscar?
Ja.
Oscar Malm?
Nej, han heter något annat efternamn.
Vi ska inte hänga ut honom.
Men det var okej att säga att han heter Oscar.
Nej, men alltså jag också lite hedrar Oscar att inte han är så här lättkränkt, utan att han ser, för det måste ändå ha varit ett ganska trauma i familjen att morfar eller farfar går bort så där plötsligt i corona, och sen så att ändå kunna ta det på det sättet som han gjorde.
Ja, verkligen. Men han visar ju att Oscar är en del av den liksom den gamla arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen som bet ihop och liksom inte den här liksom kränkthets PK marxistvänster som här är idag, utan att liksom får man ett slag i magen så då reser man sig och börjar jobba igen och inte så här, jag är kränkt så. Eller hur?
Verkligen.
Det visar att han kommer från Stig. Stigs,
men du menar den sköna arbetarrörelsen?
Ja, den sköna arbetarrörelsen.
Ja,
inte den ängsliga arbetarrörelsen.
Nej.
Utan arbetarrörelsen som kavlade upp ärmarna och gjorde jobbet. Ja. Arbetarrörelsen som byggde Sverige.
Men vad hände i dig när du fick meddelandet? Om du skulle liksom dra ner det här ögonblicket till ett antal mikrosekvenser.
Nej, men jag... När han skrev det så här... att han kunde bekräfta att åtminstone ett av Malms barnbarn lyssnade på podden, nämligen jag, och så utropstecken. Mm. Redan där så kände jag att det var lugnt. Det fanns liksom inget, det liksom utropstecken signalerade liksom, det kändes som ett glatt utropstecken. Men jag bara ville ju försäkra mig om att det var okej. Så. Mm. Men så att det var väl ganska, liksom, det var ju ganska lite oro när jag läste det faktiskt. Jag tyckte det var mest kul, för att det är klart att det finns en chans att något av hans barn har lyssnat, men det är kanske inte en jättestor chans med tanke på att vi ska vara ärliga och transparenta och säga att vi är ju inte Alex och Sigge stora. Det är vi ju faktiskt inte.
Nej, det är vi inte. Då hade vi kunnat trolla in någon av Stig Malms med lättkränkta släktingar, men det...
Ja, men lite så är det väl, att är man en mindre podd så går man väl under radarn mer än om man är Alex och Sigge. För om de skulle liksom så här raljera över en nyligen bortgången Stig Malm, så kanske det skulle få mer ringa på vattnet, speciellt eftersom då Alex då är... Känns som att han liksom har haft en ganska hög svansföring, och ändå, han är lite så liksom medlem i Socialdemokraterna, men det känns som att, ja, men båda kanske har en, liksom en vänsteraura på något sätt.
Ja, det har de väl.
Även om de är, Östermalmssossar, så känns de ju ganska sossiga.
De har ju konsumtionsmönster som mer liknar liksom brittiska kungahuset, skulle jag säga. Det är mer Lord Mountbattenska liksom excesser i konsumtion.
Men champagnevänstern har ju liksom har ju alltid haft ett liksom ett existensberättigande på något sätt, eller de har ju alltid funnits.
Det har ju det. Men den har aldrig varit så köpstark som när Alex Schulman blev där höjdes nivån av köpstyrka i champagnevänstern ganska rejält.
Ja, så att säga. Precis. Men det... så här, du vet, sitter och så här, precis trycker på liksom sänd på senaste krönikan i Aftonbladet, brer en frukostmacka med löjrom.
Det är väl han och Jan Emanuel som kan vara både så här, vänstersossare och sätta sprätt på ganska mycket pengar. Oh. Som kan sätta sprätt på en mille i månaden bara i liksom parkeringsböter.
men alltså, Jan Emanuel känns ju som en SUV-sosse. Han kör eller nästan som en, han känns som att han kör hummer typ.
Han kör Ford Mustang eller så här,
men något bil. Stort. Ja. Medan då Alex Schulman känns väl mer som en Uber-kille, va? Alltså det känns inte som att han har något behov av att köra runt i egen bil i Stockholms innerstad. Han känns ju mer som en kille som tar en taxi eller en Uber, eller hur?
Han kör nog, han brukar ofta prata om att han är en Volkswagen-kille.
Att han är
en
Volkswagen-kille?
Han kör Passat.
Ja, okej. Okay. Men det är ju typiskt liksom, att han har liksom, det är högt och lågt på något sätt, eller hur?
Ja. Ja, men det är sant. Han känns överhuvudtaget mer som en city-sosse, och Jan Emanuel känns mer som en landets sosse som bor i stuteri-sosse.
Det är liksom, det är roligt. Det är ju han och Göran Persson som är stuteri-sossarna.
Jag tror inte att Göran Persson kan matcha Jan Emanuel när det gäller liksom att lägga pengar på parkeringsböter.
Men det är kul om sossarna, de har ju så här haft broderskapsrörelsen, eller vad heter det, trosolidaritet, som är de kristna sossarna. Sen har de ju då reformisterna som är någon slags så här ny, alltså vänstersosserörelse. Så om de hade liksom också startade liksom så här stuterisossarna som var så här undergruppering. Så.
Det är ganska roligt med sossar som är miljardärer, därför att de har liksom inte fått med sig här överklassens oskrivna regel att man absolut inte pratar om pengar. Nej. Utan de är så här sossiga, så de håller på att skylta med sina miljoner och miljarder. det finns ytterligare en, skulle jag säga. Det är väl Leif GW Persson, är också en sån här miljardärssocialist.
Mm. Ja,
som är
just det.
Besatt av att tjäna mest i litteratursverige och sånt där.
Men det känns ju inte som att han kanske är besatt av möjligtvis att vara framgångsrik, men det känns ju inte som att han signalerar så särskilt mycket övrigt sådär, att han har en viss livsstil, eller?
Han går ju alltid klädd i jaktkläder till exempel.
Ja, jo, det är sant.
Även om de sitter jävligt dåligt på honom.
Ja, men vilka kläder skulle sitta bra på honom? Ingen sån här mimartrikå i alla fall.
Verkligen. Fan, det är ganska roligt att på
GV Persson ju är kläder som, alltså så här, när man är i fjällen, de flesta ser ju helt snygga ut i underställ faktiskt.
Mm, mm.
Även om man har lite rondör, så liksom, det är liksom, det är som en modern korsett. Det är liksom, det är liksom
ja, det håller ihop, det håller ihop kroppen, ja, ja, på ett bra sätt. Det gör det faktiskt. Mm. Det är ganska gulligt i julkalendern som de håller på att spela in nu, så är det så att det handlar om familjen Knyckerts och Ture, han är ju han är ju liksom en liten polis i en tjuv, ett tjuv, en tjuvs kropp.
Mm.
Och när han ska han ska sova borta några nätter, då vill han ha med sig sin nalle. Och vet du vad den nallen heter?
Nej.
GV. Och då har den en liten, då har nallen en liten väst och ett par såna här bensinstationssolglasögon uppkörda i pannan. Det är jävla gulligt.
Fan. Det här är roligt ju. Jätteroligt.
Det är så jävla roligt. Ja. Och det är så roligt när man ser på den här nallen. Det är en nalle liksom. Det är en vanlig mjukisdjur. Men det räcker med den där västen och de här glasögonen i pannan, så ser man att det är Leif G.W. Persson. Det är så jävla roligt.
Men det är ungefär som att göra Ingvar Carlsson till en sko. Alltså det är samma typ av så här, man hittar liksom så här, objektet eller djuret som på något sätt liknar.
Ja, det är verkligen sant. Ja. Nej, men var var vi någonstans? Vi pratade om Stig Malms barnbarn som hörde av sig till dig.
Ja.
Och tillhörde den sköna sossefalangen.
Ja, verkligen.
Vi vet ju faktiskt inte ens om han är sosse.
Nej, det är väl liksom, finns väl en ganska stor chans att han är centerpartist. Miljöpartist, centerpartist. Ja. Något modernt sådär.
Ja, eller vänsterpartist kanske.
Ja. Alltså något såhär, något fräscht parti kanske.
Men jag tycker nog ändå att även Stig Malm kändes som en person som hade kunnat ta det här, att vi nämnde honom på det sättet. Alltså han kändes som en humorist.
Ja, ja, det får jag verkligen hålla med om.
Jag ville säga att jag tror att det kanske var Stig Malms gener som hörde av sig till dig. Hans sköna gener.
Ja, precis. Ja. Vad blir det då? En 25%. 25% Stig Malm hörde av sig till oss.
Ja, ja.
Men det känns ju fint, men det känns också lite så här ödesmättat. Är det inte det?
Jo. Men att det är som att ett rop från andra sidan graven.
Ja, men det är lite så här, det kräver någonting, men nu tycker jag att vi har hanterat, nu har vi vårdat det här.
Ja, alltså jag vet inte riktigt hur mycket djupare vi kan gräva det här. Jag tycker bara att det är så jävla fint.
Ja, om vi gräver vi mer så liksom riskerar vi väl att gräva gropen djupare eller så där, den vi började gräva förra gången, så det kanske är lika bra att vi lägger locket på, så att säga.
Vi backar från frågan, hoppas att vi inte liksom har rört upp för mycket skit nu.
Vi tackar Oskar såklart för att du lyssnade och att du hörde av dig.
Verkligen. Och hoppas att du ska ta dig igenom också sorgarbetet efter morfar eller farfar nu på ett bra sätt.
Ja. Mm.
4 meter.
Du, nu börjar dra ihop sig till en ny Knyckertsbok faktiskt.
Nej, vad roligt. Ja. Vilken av dem är det?
Det är den som heter För mig är Knyckerts och gipskattens hemlighet.
Just det, titelförfattare Fritte Fritzson. Kommer det bli det? Jag ska inte liksom gå i händelserna i förväg, men det är kanske ett litet tack kanske någonstans, eller?
Det kommer inte komma det. Jag är ledsen, jag missade det.
Hejdå.
Jag var tvungen att peta in en referens till Sven Paddock på försättsbladet.
Okej.
Okay. Och då rök du. Jag är ledsen, jag...
Okej, så här, dumpad av Sven Paddock. Alltså, ja, i och för sig. Det finns ju sämre personer. Ja, och
verkligen.
Men var liksom, tack till Sven Paddock för inspiration. Eller vadå?
Nej, jag var tvungen att referera. Jag hade nämligen hittat en gammal melodi som heter I Kairo.
Just det.
Som är, vad heter det, citerad i ett av kapitlen. Ah, och då var jag tvungen att peta in Sven Paddock, tack Sven Paddock för eller texten på sidan 62 är skriven av Sven Paddock.
Okay.
Och där rök Fritzson tacket.
Men alltså är det inte Jules Sylvain som jag ska bli dumpad av på ett försättsblad, eller
så är det Sven Paddock. Alltså det finns, och låt säga så här, Jules Sylvain, Sven Paddock, Ulf Peder Olrog.
Ja. Gick in på en bar.
Ulf Peder Olrog.
Ulf Peder Olrog, han beställde en ubåt såklart.
Ja, såklart.
Ja, ja. Fattar. Tar du referensen? Tar du referensen?
Nej.
Nej. Ulf Peder Olrog skrev ju att segla upp för Fyrisån i undervattens båt.
Just
det. Vore inte det någonting för mig.
Just det.
Ligga där i Dombron i försåt och kolla om det kommer någon tjej. Det är liksom en gluttarlåt. Kunde man ju skriva på den tiden.
Ja,
att man ligger liksom i periskop och kollar om det kommer någon studentska. Och sen är det någonting att han... Men har vi pratat om den här låten?
Nej, det har vi inte gjort.
Har vi inte det?
Vi har inte pratat så mycket om Ulf Peder Olrog överhuvudtaget. Jag kan inte på Olrog alls.
Men jag tänker liksom att han bjuder ner den här kvinnan också så här i sin undervattensbåt. Jag tänker att den texten liksom blev väldigt ofräsch efter Peter Mandelsen.
Verkligen. Verkligen.
Alltså så här, i den mån den spelades på P3 innan det så blev det spelstopp för den låten sen faktiskt.
Men jag bara hoppas att inte den spelades på Danmarks radios P3 så, och Peter Madsen hörde den när det var där det började liksom.
Ja, jag tror att den chansen eller risken går mot noll.
Då är det mer Paul McCartney som får stryka på foten. Ja.
Vad heter det? De kanske spelade, vad heter han? Klaus Oldenburgs. Vana en sailor, vana en sailor gå i land så vi men aldrig verken ski. Vana en sailor gå i land.
Åh, fy fan fint.
Ja.
För du är bra på gamla danska örhängen.
Ja, men det var väl kanske den jag kan snita ur näsan förutom
okay.
Förutom vad heter det, Kim Larsen och några till. Men
okay.
Men den är ju episk. Den är ju från någon sån här, tänk dig så här, det är en dansk film, sån här komedifilm från 1960-talet eller någonting. Men alltså typ Elvis Blue Hawaii fast liksom med
okay.
Med lite blandning av så här, komediskådisar och han Oldenburg och som smörsångare.
Men du, får jag bara backa tillbaka till Sven Paddock.
Klart vi ska backa tillbaka till Sven Paddock.
Jo, för att det var så roligt. För att när Maria Svedberg, som är hon som sätter böckerna eller som formar böckerna. När hon fick manuset så hörde någon säga, herregud, jag bodde ju granne med Sven Paddock när jag var liten på Götgatan 29.
Nej, vad roligt.
Jo, jävligt roligt. Eller 21. Och då beskrev hon, det var också så här, det här var ju tidigt 70-tal, att han var alltid nyligen hemkommen från Kanarieöarna.
Oj.
Att han och hans fru var alltid så otroligt brunbrända, det är så här väderbitna som bara gamla schlagerförfattare på 70-talet kunde bli av sol.
Ja,
när man var helt...
Vad glad jag blir att Sven Paddock och hans fru liksom ändå unnade sig, även om det då var liksom under Franco-åren att de kanske skulle åkt, men å andra sidan, var skulle de ha åkt? Portugal, det var ju militärdiktatur i Grekland.
De kunde ju åkt
till franska rivieran faktiskt, men dit räckte kanske inte det slagerpengarna. Det var Kanarieöarna.
Jag tror att många åkte till Francos Spanien för att de tyckte att det var lite skönt med lite ordning och reda.
Jo, men så var det. Nu ska vi ju inte säga att Sven Paddock var fascist. Det ska vi ju inte.
Nej.
Det kan inte vi veta någonting om.
Vi kan inte gamla med att hans barnbarnsbarn är lika sköna som Stig Malms.
Nej.
Men det är lite suspekt att Sven Paddock åkte till Spanien.
Vi kommer inte öppna den här... fascist-falangist-dörren där liksom, och vandra in i den tillsammans med Sven Paddock, utan vi kommer minnas Sven Paddock för hans texter. Och var han främst textförfattare? Han skrev melodier också.
Jag är skitdålig på Sven Paddock.
Ja. Du är alldeles för dålig på Sven Paddock för att prata med honom i en podd. Det är roligt att Trampe och Kalle Lind nu bara sitter och liksom så här och frustar. men märk väl, trots våra klena kunskaper om Sven Paddock, svängde rätt bra.
Faktiskt. Ja. Alltså man får alltid till lite kunskap och lite fördom så blir det innehåll. Det är precis som när man pratar om Meghan Markle, alltså om brittiska kungahuset och rasismen där.
Kan,
så blir
kan
innehåll
man bara,
bara man
vet man bara liksom, kan man bara Lord Mountbatten och Meghan Markle, så kan man liksom, så ex, liksom kan man bara
kan man riffa fram vad som helst,
extrapolera mellan de två linjerna.
Ja, verkligen. Ja.
Men du Anders, vad du ville komma till med det här var väl att man ska snart gå in och förhandsbeställa familjen Knyckers och Gipskattens hemlighet, eller hur?
Jag gör det. Gör det.
Men alltså, kan man göra så, kan man förhandsbeställa på så här Libris och Akademibokhandeln?
Ja, det kan man göra. Absolut. Och du som inte vill köpa utan låna, du går in och boka den på ditt lokala bibliotek.
Jag skapar ett jävla tryck nu, både på nätbokhandlarna och på biblioteken, så att det ska säga utta sprutta, ska du säga, när den här boken kommer ut på marknaden.
Nu ska det utan sprutta. Dessutom så enligt BTJ, alltså Bibliotekstjänsts recensent, så är boken briljant.
Fan vad kul.
Ja, så den har fått det högsta betyg där, så att det luktar succé.
Ja, men en sån titel, det kan inte bli annat än en femma.
Nej. Du, Anders... Och sen så också en liten referens till Sven Paddock mitt i, den gamla Franco-resenären. Då är du hemma.
Ja. Men du Anders, kul att höra att du mår bättre, och hälsa Mimmi att hon ska krya på sig.
Du, och ha en nöjsam vabbning.
Ja, men tack snälla.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hej då.
Hey, Dora.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.